Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
När jag sa till honom att jag skulle prata, jag skrev till honom att jag skulle prata om Holmer i podden, så svarade han så här.
Viktigt.
Men typ så här, vad roligt, bla bla bla. Själv har jag landat i en fast förvissning om att Hans Holmer inte var i Borlänge den 28, utan på grund av någon slags hemlig övning befann sig i det offentliga krigsbunkerkomplex.
Alltså jag försöker förstå.
Zonen kallat, som fanns eller finns runt om i Bergslagen.
Jag förstår ingenting. Jag försöker förstå hur mycket av det här jag måste klippa bort.
Det här är dadaism.
Alltså hur stort allmänintresse har Palmemordet?
Förvånansvärt, alltså flashback-tråden nådde 100 000 inblick.
Det är väl fort så.
Vi skålar nog för, oj vad svårt, Olof Palme.
Folkhemmets
syster. Ja.
Nej men jag kan ändå
skål för Olof Palme. Vad synd att han inte är här ikväll.
Palmehatet känns jävligt B.
Jag är uppvuxen med Palmehat. Eller inte hat, men att det var, ja, men till exempel min morfar då, som var varvsarbetare, tyckte att att Palme var överklass. Och han tror att han är bättre än oss vanliga arbetare.
Både inte Palme i Vällingby?
Jo, en period. Han bodde också på Västerlånggatan. Jag är uppvuxen med, min överklassläkt hatar ju Palme för att han svek. Så Palmehatet är ju väldigt
kommer från alla håll.
Mångfacetterat.
Sydafrika, ja. Överklassen.
Min mamma brukar säga att Palme var hennes barnvakt. Hon satt alltid och, när hon var liten och mormor var hemma, satt hon och kollade på Palme på TV och kände sig
wow, tryck. Verkligen,
mysigt. Ja men verkligen. Och, ja men fan vad mysigt. Men,
ja men din grej.
Jag ska säga någonting här då om jag har då valt huvudsakligen ska jag prata om Hans Holmers bok Olof Palme är skjuten. Hans Holmer var rikspolischef vid tiden för Palmemordet, gjorde även sig själv till ledare för utredningen, spaningsledare, skaffade sig i princip alla höga befattningar man kan ha i relation till detta, vilket ju det var ju skönt att det hände i Sverige, för annars hade det ju varit korruption. Nu var det ju bara liksom socialdemokrati på något sätt. Han fick kicken, alltså han gjorde ett fullständigt värdelöst jobb. Vill man veta mer om detta så kan man till exempel läsa Gunnar Walls böcker i ämnet. Men Hans Holmer fick kicken efter ett år ungefär. Varpå han då ett tag så bodde han ihop med Ebbe Carlsson. Sen flyttade han till Wien en period. Och där skrev han då den här boken, Olof Palme är skjuten, som är Hans Holmers berättelse om Palmemordet. Och den valde då istället för Enquist. Samtidigt så kunde jag inte heller inte släppa Enquist, för Enquist har också skrivit om Palmemordet. Och det är också så, blev jag, det här hade jag nog hört någon gång men glömt bort, att Hans Holmers pappa, Gösta Holmer, var eller Josef Holmér tror jag inte, var P.O. Enquists höjdhopptränare. Och det är lite grann det som intresserar
mig. Ja, det är starkt material.
det är tungt faktiskt. Och jag tror att det som har gjort mig, för alltså mitt Palmemordsintresse, jag tror väl att det kanske säger någonting om Sverige att jag har den här boken. Alltså jag som i övrigt är en ganska normal människa som inte är så vansinnigt intresserad av... Vad gör du, Lyra? Lyra glider ner från sin
stund. Gillar att läsa fuppa och sånt?
Ja, men det gör. Man har ju laddat ner några fuppa från Flashback i sina dagar, såklart. Givetvis. Men inte så liksom mordintresserad i vanliga fall. Även om ja, ett gott mord. Men min relation till Palmemordet har varit väldigt intensiv. Liksom. Jag har så här, gått på dejt där man har följt mördarens eventuella flyktväg och sånt. Och, ja. Och med mycket...
Berätta mer. Alltså,
varför kommer du ut med det här?
Men vem är den första dejten, andra dejten?
Nej, men femte kanske.
Femte?
Mm. Men det, jag tror att jag kanske har antingen jättedåligt omdöme eller jättegod självkänsla. Eller på dem.
Jag brukar hänga ihop, säger jag av erfarenhet.
Ja, nej, men det är säkert det. Men jag är väldigt intresserad, kan man i alla fall säga. Och då har jag då bland annat Hans Holmérs bok hemma. Och jag tror att det som griper mig så mycket med Palmemordet är att det är så tydligt en bild av ett helt annat Sverige än det jag är uppvuxen i. Som är ett Sverige som är otroligt format av den här socialdemokratin och av den här på något sätt svenska centralismen och litenheten som Palmemordet på något sätt utgör en punkt för. För jag tycker när man läser då ja, men förhör till exempel eller bara liksom skildringar av mordnatten och sånt, så är det ett så vansinnigt litet Sverige. Alltså till exempel så var ju alla svenskar med. Alltså att Palme då, samma dag som han dör, han inleder den dagen med att spela tennis med Harry Schein. I bastun efteråt så träffar han Per Gunnar Evander. Sen så går han på bio på kvällen efter att ha gjort lite ja, olika intervjuer och haft lite olika möten. I biosalongen så träffar han Björn Rosengren.
Vad såg han för film?
Han såg Susanne Ostens Bröderna Mozart på Grand på Sveavägen. Och så bra då. I biosalongen är också Robert Gustafsson, komikern.
Mm. Men var det någon slags söndag?
Det var en fredag.
Men han spelade tennis och gick i bastu och gick på bio och var statsminister för Sverige.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, vad är det här för land? Alltså, det här är så otroligt. Alltså, det här har ju präglat oss. Men det är så svårt att dela. Det är så annorlunda. Det är så otroligt annorlunda.
För jag bara säger ett helt meningslöst inpass. Jag identifierar mig otroligt starkt med Harry Schein.
Vem är Harry Schein? Är det bara jag som inte vet?
Ja.
Jag tycker att vi delar ju ingen så här bakgrund eller något sånt. Den är radikalt olik.
Ja, men
i allt övrigt känner jag mig som Harry Schein. Jag älskar Harry Schein.
Lever han fortfarande?
Nej. Han dör. Fortsätt.
Tack för det. Men
också snygg väldigt länge.
Precis, men det säger du om varenda män du för på tal. Varenda man du för på tal i gästabudet.
Ja, det är därför jag för dem på tal.
Ja,
just det.
Kan du inte bara börja böga, Viktor? Ditt liv skulle bli så mycket enklare.
Men varför var det ingen som sa när vi pratade om Björn Donner innan att han var otroligt?
Han var ju
helt. Det är han var, ja.
Ja.
Ja, absolut. Där misslyckades du, tycker jag, Viktor, med ditt
uppdrag. Där borde du ha sagt
något. Lyfta fram Jörn Donners utseende.
Kristina har utsett honom till sin femte pojkvän.
Femte? Vilka
är... Hon har massa pojkvänner.
Ja.
Var kommer du i liksom nummer?
Jag heter Avicii 2.
Så de måste vara döda för att vara...
Ja, oftast.
Okej, okay. Men det är ju skönt ändå.
Nej, han kanske är tre. Jag undrar varför jag sa femma. Ja, Viktor Avicii, Jan Donner.
Ja.
Allt man behöver här i livet.
Bred smak.
Harriet Andersson har sagt att det var de bästa åren i hennes liv, var de två åren eller vad det var, när hon var ihop med Jan Donner, för att det var så underbart. Och Jörn Donner har sagt om att vara ihop med Harriet Andersson att man kan inte vara med en kvinna som inte läser.
Ouch. Men ska man vara med någon kvinna som inte läser så är det ju Harriet
Andersson. Ja, kanske.
Jag hade alltså,
inte bangat.
Jag hade absolut, nej, jag älskar Harriet Andersson.
Ja, jag älskar också Harriet Andersson.
Du märker hur vi
men om man inte läser,
desperat försöker avleda samtalet.
Nej. Jag vill bara prata om att jag är som Harry Shine.
Ja, jag vill bara säga, det finns ju två läger. Harriet Andersson, Bibi Andersson. Och då är det självklart att man väljer Harriet.
Harriet.
Man kan ju inte, alltså,
absolut.
Man kan ju inte liksom, Bibi Andersson, hon var väl gift med Per Ahlmark. Det tycker jag diskvalificerar någon för all framtid.
Alltså det här blev så svensk stämning att jag har typ helt förlorat mig.
Ska också säga, Per Ahlmark, lite underskattad poet.
Jag har inte läst. Men jag tycker nog
det, här, det, har jag läst, det jag har läst har jag inte tyckt. Men det är inte heller överskattat.
Jag tycker Bibi Andersson är en större skådespelerska än Harriet Andersson.
Hon har ju mer bredd, tycker jag, som skådespelerska. Harriet Andersson är ganska mycket en typ.
Ja.
Men nu pratar vi om flickvän.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja. Eller älskarin, liksom, ja, jag hade tagit Harriet. Hans Holmér.
Ja.
Har skrivit en bok som heter, ja, det har jag sagt. Och alltså det här är ju framförallt, jag förstår att jag är så engagerad i det här, handlar ju om mitt övriga intresse, men det är ändå intressant, för den här boken, Hans Holmér beskriver då det som liksom hans subjektiva, visserligen, men ändå i allt väsentligt en korrekt redogörelse för vad hände egentligen. Och han skriver som att han i förordet så skriver han att liksom, han känner en plikt till svenska folket att dela med sig av den här informationen. Och då kan man tro att det ska finnas någon slags sanningshalt kanske i det som Hans Holmér skriver. Men Hans Holmér började skriva deckare efter att han har skrivit den här boken. Och det förstår man, för det är liksom en väldig fabuleringsglädje. Så att säga, det är väldigt mycket att Hans Holmér tänker sig in i hur en viss person måste ha känt när den var på en viss plats. Och i vissa fall så var kanske inte
ens den personen är Olof Palme.
Han hamnade i det här, ja, heter Batsord för erotiken i skrivandet. Jusans.
Ja, men det är Jusans. Det är det verkligen. Nej, men för det började då liksom första kapitlet. Börjar med raden. Expediten på herrkläder på pub gör Olof Palme irriterad. Och det beskriver då
vilken gestaltning.
Ja,
man bara, det är bra.
Vad har han för teckning? För det liksom, kanske inte särskilt mycket. Men det här är då liksom, det beskriver torsdag eftermiddag, alltså dagen innan Palme blev mördad, hur han rörde sig i Stockholm. Och då skriver Holmér till exempel så här, för då han är i Hötorg City då och på jakt efter en kostym. De människor Olof Palme möter i folkvimlet ler glatt och igenkännande. Han trivs och känner sig fri. Och ja, det är ungefär så här Holmér jobbar, att han försöker liksom besvärja fram så i just den här passagen och liksom hur mådde Palme redan för sig. Holmér ägnar då en stor del åt det här, de inledande stämningsskapande sidorna, åt att skriva fram en person som Holmér i den här boken utmålar som misstänkt för Palmemord. Så jag tror att han till och med skriver att mördaren. Och mördaren är då en person som, ja, en storväxt man, låt oss kalla honom Skuggan, som följer
dåligt.
Det är inte så bra.
Alltså det räcker, för jag bara fråga en sak som inte har varit klar för mig under de typ 5-6 åren vi har känt varandra.
Mm.
Hur mycket av ditt intresse för Palmemordet handlar om språkmaterial och hur mycket handlar om Palmemordet?
Mycket handlar om språkmaterial. Att jag är fascinerad av, alltså jag är intresserad av, jag vill veta vem som gjorde det. Alltså jag är intresserad av själva liksom det brottstekniska, lösningen på gåtan, allt sånt. Men det är mycket estetik. Jag är väldigt intresserad. Jag tycker om att läsa de här gamla.
Det klär dig att vara konspirationsteoretiker faktiskt.
Tack så mycket. Men jag är bara det i det här fallet. Allt annat så, jag tror på all CIA propaganda i övrigt, men just Palmemordet.
Vaccin är bra, vi landar på månen, VM 58 spelades i Sverige.
Ja, men så var det liksom.
Vi alla skönt.
Däremot så var ju Lee Harvey Oswald en patsy. Men i övrigt så är det ganska...
Vi går vidare.
Ja, vi går vidare.
Det är det som är sprickorna i muren, Rebecca.
Ja, verkligen. Men det börjar i alla fall med att Hans Holmér utmålar en person som Olof Palmes senare mördare. Denna person är helt enkelt en man som ett vittne rapporterar sig ha sett typ titta på Palme på Sergels torg dagen innan mordet. Och denna man, alltså vittnet då som ser den här mannen, gör sedan en skiss som blir en av de absolut viktigaste fantombilderna i Palmemordet. Och den liksom en av de här fantombilderna som sprids och som är då personen som polisen letar efter. Och detta säger någonting om Hans Holmér bedriver den här polisutredningen. Det är väldigt mycket feeling, det är väldigt mycket så här, en kille såg en person dagen innan som var i närheten, som var så här, inom en 20 meters radie av Palme typ. Och ja, jag ska inte gå in på den där för mycket. Men
det gamla Sverige.
Det är så jävla gamla Sverige. Och Hans Holmér beskriver då detta med en väldig inlevelse. Och han kan när han berättar om själva mordet så...
Är det din understrykning?
Här? Det är min understrykning. Det jag har strukit under är då när Hans Holmér sätter sig in i hur mördaren kände och tänkte när han sköt Palme. Och då skriver han: han spänner hanen och snurrar på revolvertrumman. Han är klar för aktion. Äntligen i stunden kommen. Och det fortsätter ungefär den här stilen. Men det som är så bra i Hans Holmérs bok är som sagt det Sverige som det frammanar, som är någon sån här, alltså det är som liksom en ganska avancerad studie typ lära typ. Alltså det är mycket så här gestalter som jag kan minnas från min barndom men som man aldrig sätter på. Det är mycket så här lapplisor till exempel som förekommer. Och så kan det vara så här till exempel en skildring av ett vittne: en resande i damkläder har den här kvällen vänstrat med en tjej på Tegnérgatan.
Va?
Ja. Och sen den här då resande i damkläder är då liksom ett vittne. Men det passar, men vad är, alltså det här samhället som frammanas genom karaktärerna. Jag tycker det är så...
Men en resande i damkläder, är det en kvinna eller är det en man i damkläder?
Nej, det är en man som säljer damkläder. Så, alltså åker runt en portfölj med damkläder i.
Ja, det är så främmande som man förstår
inte. Nej, man förstår inte
vad som åsyftas.
Och det här är också... En annan grej som jag tycker är ganska intressant är Tommy Andersson som har varit på restaurang Monte Carlo med sin Yvonne. Hon har fått lite för mycket att dricka och de promenerar och hämtar friskluft i kvarteren runt restaurangen för att kunna fortsätta kvällen. På Olofsgatan, nästan framme vid Adolf Fredriks kyrkogata, hör han två eller tre smällar. Ljudet kommer från Sveavägen i trakten av Tunnelgatan. Någon minut därefter kommer en man springande från Tunnelgatan. Han törnar emot Andersson då han springer förbi. Andersson blir förbannad och skriker "jävla turkjävul" efter mannen som hoppar in i en bil som kör ut på Sveavägen. Och det här också, man har liksom inte behövt så här, rasismen var väldigt... grov. Man har inte börjat dela in turker i undergrupper så att säga, utan det är liksom sådär, jävla turk, jävel. Och det är mycket såhär, i palmutredning mycket snack om såhär, människor med sydländskt utseende.
Ah.
Medan såhär...
Såhär Therese Rackanras biologi.
Ja, men exakt. Ja. Alltså man är såhär, kanske såhär, jude, kanske rom, det är lite så oklart, men det är någonting som inte är svenskt och det här som inte
och det
är
betyder hett temperament.
Hett temperament, ja. Opolitligt. Och det här som inte är svenskt, det har liksom ingen mer förfina typologin att det är en turkjävel.
Ja.
Jävul, faktiskt med DJ också.
Jag tänker att du hade varit sydländsk i Therese Rackan. Emil Solar hade gjort det
sydländsk.
Ja, förlåt. Jag pekar på Mikaela.
Ja.
Det
tar jag som en komplimang, Victor.
Det är en komplimang.
Har du hett temperament, Mikaela?
Det har jag faktiskt.
Berätta mer! Och då har du väl läst mina texter?
Jo, men jag har också träffat dig i verkligheten.
Då är du alltid glad och full i fan.
Ja, men det är jag. Men jag var nog mycket så här, arg när jag var yngre, men nu blir jag nog sällan arg.
Vilken ålder inträder lugnet?
Mm, 25 kanske.
Det var en
jag kommer
exkurs.
Aldrig bli den nya Mikaela Blomkvist.
Det var en exkurs.
Ja.
Från Palmemordet.
Ja, från Palmemordet.
Berättelsen om det moderna Sverige.
Berättelsen om det moderna Sverige. Där man också då, alltså en ja, före detta då polischef som Hans Holmér kan, för det naturligtvis finns det också i den här rastypologin, så finns det också den galna österrikaren som under några timmar är misstänkt för mordet.
Men nu är det ju redan från vad vi har hört här, Rebecka, så undrar jag varför du inte har skrivit en artikelserie om 10 delar i Dagens Nyheter om Palmemordet.
Ja, det är en bra fråga, för jag...
Hon har inte vågat komma ut än.
Nej.
För jag, alltså jag sitter ju på informationen, om man säger så. Alltså jag är väldigt engagerad i detta. Nej, men det borde... Ja. Men det är så jävla intressant. Och det är så... som sagt, jag tror att för mig så handlar det mycket om det här. Att jag är liksom född så pass nära detta Sverige att jag uppfattar detta som någonting som har präglat mig och min barndom. Att jag känner liksom... Ja! Alltså jag känner en sån stark igenkänning, samtidigt som allting som skildras också ter sig fullständigt absurt. Det har liksom ingenting, alltså en skildring av Sveavägen då där Palme sköts, en skildring av Sveavägen en fredagkväll klockan 23:21 idag, den 28 februari. Alltså det skiljer sig så radikalt. För det här är mycket så här, det är liksom ett gäng som har varit på firmafest och som sen staplar in svinpackade som svenskar är på helger då liksom. Delvis fortfarande. De staplar in på Skandiahuset där det finns en bankomat, för de vill gå vidare till ett diskotek. Och så är pengarna slut. Men samtidigt så är det så här, det är väldigt få vittnen, och du säger också någonting, för det här är mitt i Stockholm. Men det är liksom, det är så otroligt få personer som ser mordet. Och det är också väldigt exotiskt tycker jag.
Men tror du din fascination för det här spelar roll, eller att du uppvuxen i Stockholm spelar roll för din fascination?
Ja, det tror jag. Ja, du uppvuxen,
för jag känner, du är ändå född närmast målet. Du är född 87, 88. Mikaela är född 87, ja.
Men jag har ingen relation till det alls, förutom typ Loop Troop-låten och sånt.
När var Palmemordet?
86,
ja. För jag har liksom... Jag frågade ju tidigare. Jag var osäker på om det ägde rum 86.
Exakt.
Jag önskar att det betyder någonting för mig.
Mm.
Men de jag träffar på för vilka det betyder någonting, de är allihopa stockholmare. Och jag undrar om det har med sceneriet att göra. Man själv går på Sveavägen och vet vad som händer. Och man ser den här plattan liksom.
Ja, men det kan jag inte tänka på. Men nästan alla som jag känner som är intresserade av detta är också stockholmare. Men vissa undantag, till exempel Anders då, mitt ex som jag nämnde, som när jag sa till honom att jag skulle prata, jag skrev till honom att jag skulle prata om Holmér i podden, så svarade han så här.
Viktigt.
Men typ så här, vad roligt, bla bla bla. Själv har jag landat i en fast förvissning om att Hans Holmér inte var i Borlänge den 28, utan på grund av någon slags hemlig övning befann sig i det offentliga krigsbunkerkomplex.
Att jag försöker förstå.
Zonen kallat, som fanns eller finns runt om i Bergslagen.
Jag försöker inte förstå hur mycket av det här jag måste klippa bort.
Det här är dadaism.
Alltså hur stort allmänintresse har Palmemordet?
Förvånansvärt, alltså Flashback-tråden nådde 100 000 inlägg, 120 000
faktiskt. Nej, men fortsätt, vi behöver inte arbeta
med det. Nej, men i alla fall, jag har strykt under här någonting för att Holmér då beskriver den här, ja, de häktar den här österrikaren. Och de drar polisen drar bokstavligen talat Kram, som han heter, ur sängen tillsammans med en lättfotad dam, Marietta.
Kram och Marietta.
Ja visst.
Den
lättfotade.
Jag tänkte mer tidigare att Yvonne var ett svunnet namn.
Yvonne är fan gamla Sverige namn.
Men Kram och Marietta, det är ju Kafka, känns det som.
Ja, verkligen.
Ja, det är det.
Faktiskt sant. Men sen så här, det är någonting mer.
Du ägnar ju dina månader åt att läsa Kafka nu. Det är fint. Mikaela gör det.
Ja, det är superbra.
Istället, det är så jag blir mindre arg. Att istället för att läsa kultursidorna på morgonen så läser jag 10 sidor i Kafkas dagbok.
Ah. Oj, vilken bra...
Men alltså självhatet i Kafka. Hur står du ut med det? Alltså,
det är en självgodhet på kultursidorna.
Precis, precis. Och det är ju liksom... Det är så underbara saker som att han... Ja, det är väl självhat också i och för sig. Nu, där jag är nu, så är det att han åkte iväg för att skriva. Och han är väl liksom väldigt äcklad av andra människors kroppar. Och så märker han när han beskriver människor att han har liksom ett väldigt detaljseende. Och...
Men det är också för vad han arbetade med. Ja, liksom att granska bilder på arbetsskador.
Precis, men alla framstår liksom som groteska i hans dagbok. Mm. Och då åker han för att skriva på en nudistkoloni. Där alla går runt så är nakna.
Vad skrev han där?
Han började arbeta med Amerika.
Okej.
Han var ju väldigt äcklad av sin egen kropp också.
Därav en svältkonstnär.
Men han går första dagen har han badbyxor sen så, och kallas han med badbyxorna runt där. Och sen går han runt helt naken och
Vilken KBT ändå.
Ja. Aldrig känns så lite släktskap med Kafka som nu. Mm. Aldrig känns så starkt tidigare. Men,
vad är det som får dig att...
Alltså, gå runt och äcklas av andra människor.
Du
tycker ju alla är äcklas.
Ja, jag älskar ju att äckla av andra människor av den anledningen.
Ju nakna är desto bättre.
Det behöver inte vara nakna. Nej, det är snarare lite obehagligt. Mm. För mycket nakenhet är jag inte för. Så.
Jag har äcklats något enormt. Jag skäms över. Det har också blivit värre nu. När jag har slutat med antidepp. Alltså jag kommer ihåg varför jag började. Att det är så här brottsprevention typ. Att jag har tagit det. För nu, alltså jag tycker de är så vidriga liksom.
Och andra människor? Nu,
ja, fruktäckliga.
Jaha, jag älskar att vara bland andra människor. För jag tycker alla är fina. Och, ja.
Men hur...
Ja, för mig, det beror på vad jag är på för humör, tror jag.
Ja, lite.
Jag gillar att läsa om dem. Alltså, för jag gillar ju... Alltså...
Jag är inte misantrop. Jag har inget misantropiskt i mig alls. Jag tycker verkligen mycket om andra människor.
Men i teorin gör det, bara inte liksom fysiskt.
Mm. Jag blir dock ofta besviken på andra människor. Jag tror att jag
inte på liksom... håll, men när de kommer nära.
Men det är bra, för det är ett tecken på att man inte är misantrop, man förväntar sig.
Ja. Men man blir ju det igen och igen.
En misantrop kan ju bara bli positivt överraskad, tänker jag.
Jag vill också kort läsa, innan jag bara snabbt ska prata om... Enqvist som alltså då hänger ihop med detta, så alltså det är inget eget spår så att säga, men för Hans Holmér, alltså polisen fick ju enormt, och Hans Holmér i synnerhet fick enormt mycket kritik för att han la väldigt mycket resurser på att undersöka det så kallade kurdspåret som han bestämde sig för väldigt tidigt och som inte...
Hängde den så kallade kurden ihop med österrikaren eller den...
Nej.
Det är ett eget spår. Det är ett danskt spår.
Nej, det är ett eget spår bara. Det är, Hans Holmér trodde att PKK sköt Palme.
Okej.
Det gjorde de inte. Och ja, det var också det spår som Ebbe Carlsson sen drev en privatutredning av. Ebbe
Carlsson. Varför skulle de ha gjort det?
Nej, men
Jan Gjord sa det.
Alltså det finns en teori om
att... Om
att det hänger upp med Iran-Irak-kriget för att PKK förhandlade med Iran om att kanske få territorier och Palme var med och stoppade vapenexport till Iran och försvagade repositionen förhandlingen och sådär. Och sen så var det också en serie så kallade, som saker hette i Sverige på den tiden, kurdmord. Som var att PKK-anhängare i Stockholm och Uppsala tror jag mördade före detta PKK-anhängare.
Det känns ändå fint att vi kommer in på också fula delar av Sveriges historia. Inte bara gå omkring i Hötorg City på 90-talet och känna sig
fulla
till försikt.
Allt här är så groteskt. Men så Hans Holmér, den här boken, den i någon mening så är ett mer eller mindre med ett syfte att, liksom, att skapa sympati för Hans Holmér i den här processen. Och därför är det också väldigt mycket så innerliga skildringar av Hans Holmér som går med händerna bakom ryggen och grubblar hemma och sådär. Och då kan det vara en passage som den här. Jag hissar upp den japanska jalusin och öppnar balkongdörren. Nattvinden är sval och driver ett mjukt duggregn mot mitt ansikte. I ett fönster tvärs över gården brinner en lampa med orange skärm. I lampskenet avtecknar sig siluetten av en kvinna som dröjande borstar håret. Jag när en dov längtan efter mänsklig värme. Efter någon som kan väcka mig ur mardrömmen.
Det här låter som kärlekstunneln på Gröna Lund.
Det här är bra. Mm.
Japansk jalousi.
Det är så vackert. Nej, men han är inte... För det är liksom
inte
för...
oäven prosaist.
Nej, alltså. Nej. För det, jag tycker det är en av flera saker som uppseendeväckande med en passage som denna. Dels jävligt sinnessjukt att liksom rikspolischefen och spaningsledaren skriver den här boken om sig själv på det här sättet. Typ ett år efter att ha fått kicken. Men också, man tänker ju att en person i motsvarande situation idag hade ju inte haft den här litterära sensibiliteten som Hans Holmér ändå. Alltså han är inte en dålig författare.
Nej, det är inte bra. Nej, det är inte dåligt.
Men det är inte sina, liksom, exakt.
Kan det vara för att språket var mognare när denna
bok skrevs. Ja, förmodligen.
Menar du att språket har blivit övermoget? Eller kan ett moget språk gå tillbaka och bli omoget?
Det kan gå tillbaka, tror jag. Jo, men det skulle Elliot hålla med om. Att det kan gå tillbaka. För han menar att det engelska språket var som mest moget på 1700-talet.
Mm. Känner du att det finns ett tak för även din mognad för att språket i stort är omoget?
Jag hänger inte med.
Men att du kan bara nå en viss nivå.
Precis, givet. För att du
vistas
i det svenska språket.
Ja, det tror jag.
Så det här är personligt.
Men det, så här tänker jag ofta att jag hade varit bättre på det jag gör om jag var 25,
1985.
Ja,
jag
så skulle man ju.
Ja, ja, nej, men det är helt uppenbart sant. Alltså, man känner det när det sägs att jag, men det hade ju. Självklart.
Ja.
Gud, vad sorgligt.
Ja.
Också om man typ var 25, 2005.
Ja, det hade varit bättre. Ja. Mm.
Ja, jag tror också att jag hade det. Ja, får jag bara säga lite grann kort om P.O. Enquist då. Som, jag tycker att han är kanske en av de bästa Sverigeskildrarna vi har. För att jag tycker att han har en så otroligt bra förmåga. Han är ju då liksom uppvuxen i Västerbotten och har ju liksom levt parallellt med socialdemokratin. Är en väldigt bra skildrare av den. Han är också en bra skildrare av det på något sätt. Han beskriver i den här scenen om Palmemordet som heter Ett svenskt vintermord, så beskriver han Christer Pettersson som känslig, våldsam och gåtfull som de flesta svenskar. Och så tycker jag att det är Sverige som P.O. Enquist skriver fram också är. Alltså det är otroligt grymt.
Liksom.
Och det finns något mystiskt under liksom en slags tunn, väldigt ny civilisationsförnissa som P.O. Enquist också älskar och har den största respekt för, det vill säga folkhemmet och det socialdemokratiska projektet. Men han har också liksom inga som helst illusioner om att det här är goda, fogliga människor, så att säga, som detta byggs ut. Inte heller någon idé om att de som bygger detta projekt, socialdemokratins kärna, så att säga, att det är några, ja, han romantiserar liksom inte det heller, utan det är på något sätt, jag tycker han har en så bra blick för det här som är konstigt, grymt, motbjudande, vämjeligt på något sätt i Sverige och i människan liksom. Och han skriver då om Palmemordet och målar ut detta som de allra flesta gör liksom, att de stora reaktionerna på det här mordet, hur det hanterats i efterhand, det handlar ju mycket på något sätt om att traumat är ju att Sverige dör i någon mening liksom. Mm. Det går utöver mordet på den här enskilda människan och politiken.
Tron på Sverige.
Ja, men tron på Sverige, att bara liksom någon sån, det är intressant också i arkivbilderna från mordnatten eller liksom dagen efter när man filmar folk som står och sörjer och sådär, att väldigt många säger typ så här, ja, man trodde ju aldrig att det här kunde hända i Sverige. Och det hade man inte sagt idag, alltså.
Mm. Nej, man vet Anna Lind har ju också skjutits.
Ja, exakt, man vet att det kanske
kan hända i...
Knivats.
Ja, men då trodde man nog inte det. Palme hade ju inga livvakter och så vidare. Och det är på något sätt... Och den oskyldighetens, oskuldens död, så att säga. Mm. Den intresserar sig Enquist för också. Intresserar han sig för själva liksom dramat som sen utspelar sig under... Ja, men utredningen, rättegången mot Christer Pettersson och så vidare. Och så skriver han om Hans Holmér då, sin sonen till hans höjdhoppstränare, som han jämför med Kung Lid. Och,
va?
Ja. Och centralfiguren, skriver han då, den oerhörde och iskalle spaningsledaren Holmér, med sin osannolika scenärvaro som gjorde varje replik onödig, var en stor tänkt teaterroll i en stort anlag tragedi. Senare skulle han överlämna sin krona. Hans ensamhet skulle bli lika stor som kung Lirs, men än hade han makten. Den första presskonferensen jag bevittnade på polishuset, en vecka efter mordet, var en oerhört imponerande föreställning. Pjäsen hade storhet, det bekräftades av de utsålda husen, men ägde samtidigt en tomhet som attraherade alla och gav signaler om en undertext som säkert snart skulle visa sig. På ytan innehöll pjäsen ingenting alls, men presskonferenserna var ändå stora framgångar och gick hem hos publik och kritiker på ett sätt som inte ofta sker på teatern. Men det kunde ske ibland då en stor konstnär med verklig presence går in på scenen och inte behöver säga någonting eftersom vi ändå anar något storslaget. Holmér, polischefen, sa heller aldrig nästan någonting, men visade sin fantastiska presence varje dag vid presskonferenserna. Han hade skapat ett grundtreatment som var dramaturgiskt enkelt men förbluffade alla genom ett sceniskt språk som något...
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, lista dig hos Kry.
Hos en scen i bäcket. En existentiell tomhet med inslag av stor sorg. Smärtan kontrollerad men närvarande som ett tyst raseri. Fåordig, nästan dödstyst. För att markera det oerhörda behärskade han scenrummet. Det räckte. Den tysta stenmannen i nationens mitt, som han snart kallades, mannen i mitten. Han var en bekräftelse på att tystnaden hade ett innehåll. Det som kom fram var ingenting, men bekräftade dock det man hade trott innerst inne. Scenrummets svarta var tecknet på tragedins storhet. Jag tycker det är väldigt bra. Det är
så... Gud vad han är bra.
Han är så jävla bra. Alltså, han är fan vad bra han är.
Men det känns som han har läst den polska teaterkritiken Jan Kott, som kopplar samman kung Lear och Beckett jättemycket och skriver om tomheten i kung Lear.
Kanske det.
Ja. Sen också, jag tänker att en viktig del i dissen är att kung Lear är ju galen liksom.
Ja. Verkligen. Och det får man ju det får man ju säga. På mer onekligen. Sen
det är bara det som är så imponerande med det här stycket som läser upp, det är att men såna här saker har ju hänt. Sankt Palma, alltså Anna Lind, Drottninggatan, kanske ytterligare något jag glömmer bort nu, men finns det någon svensk intellektuell eller författare som har vävt fram metafysisk betydelse av de här händelserna? Det gör det inte, eller hur? Det
vad hänt. Menar du när du säger metafysik?
Nej, att han drar upp händelsen, eller han gör händelsen symbolisk för ett historiskt skeende. Metafysik är fel. Han gör det symboliskt. Men det han gör det till en bild av någonting som är större än vad bilden betecknar.
För det är också intressant ju, för jag håller verkligen med, och jag tror inte riktigt att man kan säga det, att det har hänt efter detta liksom. Eller att det finns en författare som gör det Enqvist gör med Palmemordet.
Ja, för det som blir hemskt...
Skriver du Gasilevski om
Göteborgskavallerna? Den är fantastisk.
Den är jättebra, den är superbra.
Men för det som är fascinerande med det här är liksom att Palmemordet är en stor man, en stor ledare bla bla bla, en stor politiker och en människa som dör.
Mm.
Men betydelsen av Palmemordet är ju inte att han dör. Utan betydelsen av Palmemordet är liksom den mytologi som konstrueras av det.
Mm.
Det är någonting som ett flertal skribenter, författare, intellektuella engagerar sig och konstruerar.
Mm.
Fast det fanns, hade ingen skrivit en sån under mytologi före mordet också.
Jo, absolut, absolut. Men döden får en betydelse för att folk skriver om det. Utan hade folk bara hållit käften eller hade bara varit ledarskriverier, hade ingenting hänt.
Det har inte kommit en enda roman om Anna Lind, va?
Nej.
Alltså hon var ju inte Palme såklart.
Det finns en roman som är av en författare som är på Modernista. Han heter Björn
Runeborg.
Björn Runeborg.
Han har skrivit om honom.
En bra bok som är nästa.
Okej.
Jag minns inte vad den heter tyvärr.
Han har skrivit om Estonia nu också.
Okej. Men sen tänker jag att det som Georg Enquist så speciell och den här situationen så speciell är ju att han var ju, han kände ju den socialdemokratiska partieliten och hade liksom, tror jag, alltså han var ju så
ja, han var med och utformade så här, politik. Ja, alltså Palme, exakt. Han blev vänner på 70-talet och växlade. Och
men det är det här Lill-Sverige där liksom de största författarna också ingår i politiken på ett sätt som, det finns ju inte idag liksom. Nej. Och politikerna är ju inte heller intresserade av litteratur på det sättet. Och
författarna
sättet.
Är inte intresserade av politik.
Nej, verkligen inte, och det kan man inte klandra författarna för. Alltså så.
Nej, men det jag tänker på är liksom det här sättet att göra betydelse av en händelse som sker i den där passagen eller den där essän. Är det någonting man saknar?
Mm.
Är det som att liksom, för att det är ju inte i mordet av Palme som betydelsen av Palmemordet konstrueras, det är här. Och där konstrueras också bilden av Sverige som Palme är, för det är en väldigt läst text.
Mm.
Kommer en mikroversion av den, tror jag, Expressen.
Den är på 80 sidor typ, så ja. Den svarar väldigt mikro.
Ja. Men att det är ju ändå en fattigdom i dagens intellektualitet att det här skulle ingen författare bevärdiga sig med att skildra.
Mm.
Visst, man kan göra som Jonas Hansen-Kemir och skriva sitt bästa Beatrice, ett öppet brev, en Björn Ranelid-grej liksom.
Ja, den suger.
Men den här typen av så här förment objektivitet existerar inte riktigt heller. Alltså när man tar ett halvt steg tillbaka så som åskådare.
Men journalistiskt nästan.
Ja, ja. För att litteraturen är så
konsumtionell liksom frivolt
idag på ett sätt som också förbjuder den från att engagera sig i politiken. Mm. Eller identifiera sig med politiken kanske snarare.
Och det, när jag hör det här saknar så himla starkt.
Mm.
Att det har hänt grejer som behövts eller som hade varit värdefulla att formulera på det här sättet.
Mm.
För att plötsligt är det alltså engagemanget eller fascinationen för Palmemordet som man ser nu när den här nyheten kommer idag, det är som att ingenting har hänt sedan dess.
Mm. Nej. Det är ett öppet sår.
Det är ett öppet sår, men det är också som att historien dog då.
Ja.
Ingenting har hänt sedan dess.
Det har
väl att göra med att partipolitiken i stort har förändrats också.
Det har säkert med det att göra också. Men just den här författaridentiteten som P.O. Enquist hade då, som är så himla fascinerande, att han var en stor konstnärlig författare, men han var också en murvel.
Mm. Det var som Legionärerna till exempel, hans stora roman om baltutlämningen, som är en dokumentärroman, men som ju såklart är, det är ju lite som Holmer, så att det är klart att det är fiktion också.
Men är det inte, jag tänker att det du beskriver egentligen är ju att han är en intellektuell som verkligen är en intellektuell och ser sitt ansvar som intellektuell. Ser ni det?
Jag tänker att jag inte bär det än, men jag vill kunna.
Jag ser inte, eller jag, i teorin så ser jag nog det, men samtidigt tänker jag att vi befinner oss i en väldigt speciell situation där jag har ganska, alltså jag är ju väldigt vänster och liksom väldigt egentligen politiskt intresserad och så, men jag upplever att jag har ganska svårt att skriva om politik för att så att säga opinionsjournalistik eller liknande, skriva om politik upplever jag som så extremt reifierat. Mm. att vara så att säga en politisk författare, en politisk skribent, det är liksom en narrroll bland andra på något sätt, alltså som Michaela säger om att skriva om klimatet, att jag känner att det här i Enqvists samhälle så tror jag att det här hade en påverkan på ett sätt som jag inte riktigt tror att det har det, utan det känns som att mer för mig så skulle effekten om jag skrev om politik på olika sätt, så hade det nog snarare blivit för mig och för min position att jag hade mutat in en viss marknadsnisch eller gjort anspråk på en viss marknadsnisch. Och det äcklar mig
så enormt. Det hade varit en del av ditt karriäristiska egoprojekt.
Men, men grejen är att det är också en formfråga det här. Vad han gör där är inte att hålla på med någon form av opinionsjournalistik, utan han använder författargrepp för att skildra någonting som hände. Det är liksom det dokumentärt, det berättande, det är journalistik i någon mening. Och där har det skett en arbetsdelning liksom, att författarna i den mån de existerar i offentligheten är opinionsjournalister, medan man lämnar det granskande, det berättande, det tänkande i offentligheten till duktiga journalister i och för sig.
Det tänkande, verkligen.
Ja, till David Bas, Niklas Orenius, alltså, att där, och den arbetsdelningen, jag är inte helt säker på att den är sund för författarna.
Nej.
Det är någonting författare också börjar göra anspråk på, att liksom lägga, vad ska man kalla det? Någonting annat än det Lars Gustafsson kallar problemformuleringsprivilegiet, utan så här verklighetsbeskrivningsprivilegiet skulle man kunna kalla det. Och det var ju någonting P.O. Enqvist verkligen gick in och tog tag i. Han ville vara den som beskrev den svenska verkligheten och dominerade den.
Och han intresserar sig också för det väldigt mycket. Alltså för det här själva beskrivningen, beskrivandet som handling. Alltså han skrev ju alltid i den här scenen och också i romanerna, Legionären till exempel, så skriver han väldigt mycket om punkten från vilken man betraktar ett skeende, typ att inta den här punkten och sen titta på någonting, att det där är väldigt, på så vis är det inte liksom en objektivitetsanspråk, så här var det, utan det handlar väldigt explicit om att bestämma sig på, så att säga, för en plats, och sen tittar man på någonting och så utkristalliserar sig ett en beskrivning, ett perspektiv, en text helt enkelt liksom, från detta. Och det är också det som gör det så, det är ju så ödmjukt och så otroligt ambitiöst.
Men har det inte också något att göra med? Ja,
och det är hans mästerskap, den kombinationen.
Verkligen.
Att den vita heteromannens neutralitet har förstörts sedan dess. Jag säger inte att det som har kommit efter nödvändigtvis är bättre. Men att det fanns en sån typ ren position för samhällsengagemang som var den vita heterosexuella mannens, som inte existerar idag.
Ja, jag tror att absolut att
för, det, är... för det var ju bara väldigt få specifika personer som hade tillgång till den verklighetsbeskrivande rösten då liksom.
Ja, och nu tror jag att det och det tror jag också är av godo liksom, att många är väldigt mycket mer intresserade av att titta på sin egen position. Och det menar jag verkligen inte heller som... Jag tänker att det är på något sätt en hälsosam dialektik, så att säga.
Vettefan.
Men sen,
ibland.
Absolut, vettefan ibland. Men jag tänker att det jag uppfattar det som någonting väldigt bra och nödvändigt. Sen tänker jag att det som man däremot inte kan göra är att liksom förkasta allting som har skrivits från den vita heterosexuella mannens objektivitet. Liksom. Och det säger ju inte du heller. För då får man ju också såna här underbara texter där någon på något sätt... eller jag kan tänka att det som man väl vill ha på något sätt idag är väl författare som skriver med en medvetenhet om sin egen position. Men som också kastar sig ut på det sätt som Enqvist gör, som skriver med det självförtroendet. Och det är liksom på något sätt fabulerande, så att säga. Alltså,
men vad menar du med en medvetenhet om sin egen position?
Jag tänker att medvetenheten om positionen kan handla om till exempel när man bara så här, vad har jag för förutsättningar i kraft av mitt kön, eller liksom i kraft av min uppväxt i ett specifikt samhälle, i kraft av min hudfärg.
Men har inte alla redan gjort hypermedvetna om det?
Ja, men jag tror att...
Och att det är någon slags taxonomi av identiteter som är den nya, inte objektiviteten, men den nya neutraliteten.
Ja, men idag tror jag nog att det kan vara så, men för 5 år sedan tror jag inte att det var så. Eller jag tänker att detta är en positiv utveckling som man nu börjar bli jävligt trött på, för att det produceras väldigt många lama texter som uteslutande handlar om det och som sen inte kommer fram till någonting.
Ja, man minns pisset av
det
liksom.
Ja, exakt. Men jag tycker att folk är onödigt hålla med det. För jag tänker att det här är ändå något storartat liksom.
Jag är så otroligt starkt emot en sociologisk beskrivning av människan. Mm. Och jag tycker att det är en sociologisk beskrivning av människan som är dominerande i Sverige. Mm.
Ja. Nej, men det
jag försöker bara säga att hegemonin har förändrats. Ja. Så det går inte att få tillbaka den som har varit för liksom 20-30 år.
Nej, det har du rätt.
Det tror jag vi är överens om.
Men det jag menar, jag tycker inte, för det där känns ju ofta som en väldigt rundgång. Alltså, det är på något sätt så här strukturalismens problem igen på något sätt, att folk beskriver en struktur som man liksom ger sken av att man inte, kan inte ta sig ur, jag kan bara skriva på ett visst sätt för att jag har den här identiteten, men uppenbarligen kan du ju ändå skriva liksom. Alltså det finns ju också en skrivandets frihet som går bortom den identiteten som den formuleras liksom. Och det är väl den som man är mer intresserad av kanske vid det här laget och så.
Ja, eller man kan bara skriva utifrån, alltså på ett sätt utifrån vad subjektivitet är idag. Alltså man måste ju förhålla sig till verifikationen av subjektiviteten för att kunna ha, alltså för det är ju det är idag, att ha liksom ett perspektiv på samhället.
Ja.
Man ser allt genom den prisman. Det går inte att låtsas som att man inte gör det, liksom.
Nej, absolut. Nej, alltså man kan ju inte liksom skriva sig ifrån att vara en vit man till exempel. Det är man ju bara, man behöver
eller inte skriva sig ifrån liksom den självmedvetenheten. Nej. Eller skriva sig ifrån sitt liksom ego-karriärsprojekt eller skriva sig ifrån, alltså allt det som det innebär att
men det här är väl så här, jag upplever snart att det finns en befrielse från allt det, eller att en befrielse från allt det är vardande, för att den radikala cynismen som jag tänker är på väg och börjar bli det förhärskande, om det inte redan är det, innebär också att alla är medvetna om hur vita de är. Alla privilegierade är medvetna om hur privilegierade de är. Fan, vi behöver inte upprepa det.
Men det är också så sjukt tråkigt att läsa liksom, vita människor be om ursäkt.
Skriv bara något bra istället för ursäkta.
Ja, men det är absolut inte det jag menar med att förhålla sig till den positionen.
Nej, men det är ingen som tror att du gör det.
Nej, jag menar inte heller det. Jag tror du har rätt.
Men det håller på att förändras igen, absolut. Ja. Alltså, frågan är hur.
Nej, men jag tänker mellanläget mellan det här är att Rebecca har rätt. Det kanske var bra att den här jävla botgöringen, eller vad man ska kalla det, syndabekännelsen hade ett par år som tvingade folk, för att det var många som förmodligen aldrig hade reflekterat kring det här. Jag hade aldrig reflekterat kring det här själv eftersom jag är en vit heterosexuell bildad man liksom.
Jag tror att det gjorde så otroligt mycket för många förståelse av sig själva och
jag tror också
alltså,
det var bra att det hände, men det ska inte vara den, det ska inte vara det som är dominant för samtalet, för
och nästan alla feministiska framgångar har ju fan kommit med ett pris alltså,
som
för den mänskliga subjektiviteten överhuvudtaget.
Ja.
Den har ju kommit i priset av att vi har blivit djupare integrerade i kapitalismen. För att alla feministiska framgångar och nästan alla queerpolitiska framgångar hänger ju jättetätt samman med liksom monetariseringen av allting.
Ja.
Och att vi inte kan tänka på värde i några andra termer. Ja. Det är liksom de som...
För att jämställdheten man uppnår måste vara materiell. Liksom.
Alltså så här, every time we fuck we win har ju blivit till liksom pink money washing och alla pride-parader.
Ja.
Och allt queer-sexualiserat har ju nu blivit en konsumentprofil.
Ja, och ett,
så det är den frihet som har funnits tillgänglig, så det är den friheten vi har tagit. Liksom.
Jag tror att det här fokuset på position och eller liksom makt och sociologiska kategorier, jag tror inte att det leder till förståelse. Jag tror att det leder till en pseudo-förståelse där man tror att man vet något om sig själv, för att man säger, men jag är arbetarklass, jag är vit man, och så ser man på sig själv utifrån det sättet. Men det är liksom...
Men tror jag ändå inte att det är nödvändigt.
Man förstår sig själv genom klischéer och allmänhet.
Precis, man lägger system och kategorier på sig själv. Och det tror jag hindrar en verklig subjektivitet och självförståelse. Så jag tror tvärtom, jag tror att jag har varit av ondo. Jag tycker att...
Så det här är battlet i subjektivitetsfrågan. Vi går inte och konkar på någon så här altusär definition av subjektet, medan du har en freudiansk definition av
men
subjektet.
Men går de att skilja från varandra? Verkligen, liksom. Alltså så här, den typen av fördjupning av subjektiviteten du talar om. är inte den avhängig av att man liksom förstår det raster av strukturell produktion av subjektet?
Men liksom så här, ja, att jag är kvinna till exempel, alltså det
det har ju producerat din subjektivitet.
Ja, ja, men det är klart det har. Och, men det kräver ju ingen självkännedom. Någon kan peka på mig ute på gatan och säga att jag är en kvinna. Men jag tänker att självkännedom handlar ju om, men vad har det betytt för just mig att ja. Vara kvinna? Och
ja.
Hur,
ja, men det är ju det som är det strukturella förtrycket. Ja, alltså jag menar, hela sättet man artikulerar sig i sociala rum är ju betingat av det.
Jag tänker inte det. Jag tänker att varje person har en individuell historia. Jag ger inte så mycket.
Men det är inte en motsättning. Det är klart att man har en individuell historia, men det är klart att man också...
På samma sätt som att den har tagit form i svenska språket, ja, så har den tagit form i liksom heterosexualitetens binaritet.
Ja, men
så...
de är för grova, de här kategorierna. Jag tror de leder till tankeslöhet och pseudoförståelse.
Det beror på hur nära man granskar.
Ja, jag tycker också det beror på hur nära man granskar dem, och det beror på hur slappt man använder dem. Mm. Alltså använder man liksom... Det är för att jag är kvinna, det är för att jag är rasifierad, det är för att jag är vit, det är för att jag är liksom, vad det nu kan vara, som något slags, för det kan man få känslan av i media ibland, att det används som någon slags universal nyckel till allt i ens person. Det är ju väldigt, ja.
Beklagligt.
Det är beklagligt, för så är det ju aldrig, alltså liksom allt är ju på något sätt, ja. Det är naturligtvis mycket.
Men nu, jag tänker så här, jag tänker att det finns sån så här transferering i många av de här begreppen som så här, tänker eventuellt vad du far efter, du får säga till om jag har fel, men att de är väldigt applicerbara på en generell nivå när det handlar om grupper och individer, men däremot när det handlar om individer är de meningslösa.
Precis, precis det. Ja.
Det är som BMI ungefär.
Ja, exakt.
Men det där är jävligt svårt för det är någon slags romantisering av individbegreppet också.
Ja, alltså, ja, ja, gärna det. Romantisera gärna individbegreppet.
Det är ju också. Det är min stora fråga. Skydda individen, skydda det inre livet.
Men hur kan du separera ut din förståelse av individen från diskursen?
Det kan man aldrig, det kan man aldrig. Man, det finns, jag är rätt säker på det. Fast jag är inte längre övertygad om att jag är frampratad om språket som jag var ett tag när jag var 22. Liksom.
Det här betyder inte att jag inte tror på själen, det gör jag.
men jag tror att man ibland faller över i för att... Liksom i tänkandet just nu och i den allmänna debatten så har en gammal strukturalism en ganska stark position, undermedveten position. Jag säger inte att den har fel, för att jag tror man är ganska bestämd av de här kategorierna. Det förnekar jag inte liksom. Men
jag tror att den... kategorier är också att...
Ja, men vad ska vi kalla det? Kategorier...
Det är väl en kategori?
Ja. Vi behöver inte kalla dem kategorier om du inte vill. Vi kan kalla dem något annat.
Men, produktiva maktstrukturer. Nej, men det är något annat.
Ja, men det kategorier är väl den neutrala beteckningen på vad de fungerar som för att, som beskrivningar. Liksom. Men att... Jag tror fortfarande att den här slumpen mellan kategorierna eller en segern... Inte ens egen makt, för det är fel att säga så. Det är inte makt, det är inte förmåga. Men jag tror att individen liksom inte överskrider dem heller. Men befinner sig så starkt emellan dem. Att de lyckas bara förklara generella grejer. De lyckas förklara generella grejer
här,
i det, men de
det
lyckas
det inte förklara det. När man pratar om det i termer av kategoriseringar så har ni ju absolut rätt. Och det är ju den förenklade liksom, populärvetenskapliga förståelsen av strukturalismens maktkritik på något sätt. Men om man pratar ju om det ur ett poststrukturalistiskt perspektiv där liksom...
Då är det inte längre strukturalism.
Nej, men alltså där också så här, avvikelserna och normen betingar varandra till exempel. Alltså man tar liksom som Butler gör Freuds könsmelankoli som ett sätt att förklara
extremt illa om Butler. Jag tycker extremt illa om Butlers läsning av Freud och Lacan. Jag tycker det är bizarrerier hon håller på med.
Okej. Men när man tar könsmelankoli till exempel, där liksom man förskjuter det från subjektet som man romantiserar i den andra. Alltså det vill säga att man sexualiserar till exempel femininitet för att det bygger på att man redan från början har bannlyst det från sig själv och därför börjar man begära det. Det är hennes läsning om Freuds könsmelankoli till exempel. Så handlar det inte längre om kategoriseringar. Det handlar inte längre om att så här, eftersom jag är man så gör jag så här och så här. Utan det är en inbyggd dynamik i varje individs livsberättelse kan man säga, som är liksom mer eller mindre stabil och mer eller mindre entydig.
Men nu, som fortfarande opererar via kategori.
Jag tycker inte kategori, jag förstår inte liksom, jag tycker inte att det är ett särskilt allvarligt begrepp så att säga.
Den tänkandet är helt avhängigt om båda kategorierna som spelet sker mellan, eller?
Ja, de så är, men det är spänningsförhållandet mellan dem som formar subjektet.
Ja,
men snarare jag än att subjektet entydigt har sorterats in.
Ja, ja, absolut. Men absolut. Men det här...
kategori, liksom, jag tycker inte att det är nödvändigtvis...
Det är verbet i det som jag tror att jag mer och mer har börjat få problem med. Formandet.
Passiviseringen av
subjektet. Ja, att det liksom... att den här... bilden av det eller synen på det eller analysen av det som att det skulle ske någonting som man inte har någon makt över eller inte har någon kontroll över, att man är utsatt för de här kategorierna. Och,
det är som när Fredrik Virtanen gör avbön typ.
Ja. Och även om det är så, även om det är så att man formas av de här kategorierna, även om det skulle vara sant på en så här radikalt nivå som att man är bestämd av sina gener, tror jag det är ett extremt dåligt sätt att tänka på
det. Om man tänker på det i parallellitet i språkanvändning. Du har ju inte format svenska språket. Det betyder inte att du inte kan säga en utsaga som är din egen. Liksom.
Okej, okay, det har du rätt. Det är en bra poäng. Ja, nej.
Ja, det är bra. Så, men det är ju inte som att alla innebörder är fastslagna. Nej, nej, men alla innebörder finns på ett sätt redan där när du föds. Och du föds in i dem.
Ja, det är rätt.
Precis.
Så att, alltså så här, diskussionen om determinism och frivilja, det är ett absurt sätt att avfärda poststrukturalismen.
Nej, jag avfärdar inte det. Jag avfärdar
inte poststrukturalismen generellt.
Jag tror det sättet att se på saker som...
Du är kroppsligare en halmgubbe i svensk kultur.
Det gör det verkligen inte.
Jag tror typ förklaringen som poststrukturalismen ger av hur identitet formas. Också hos Althusser och hos alla de som är... Althusser är fan mer poststrukturalist än strukturalist, hela interpolationsteorin. Ja, det är sant. Men Gud förbjuder att man skulle fucking tänka på sig själv i de termerna. För att då finns det ingenting kvar. Då kan man lika gärna gå runt och tro att det här jävla skyltfönstret anropar en för att bete...
Det är samma sak som att bli språkmedveten och formmedveten och kunna liksom ta ett grepp om det.
Ja, men då krävs det en radikal frigörelse.
För mig är det vad en queerblick innebär till exempel. Att kunna så här, se, wow, okej, kön och sexualitet är ett språk som jag liksom... lever i.
Ja, som jag typ så behärskar oavsett om jag vill.
Precis, och varför inte granska det jävligt noga för att se hur jag kan så här leka med det och använda det för att verkligen uttrycka det jag vill uttrycka.
Ja, så ser nog jag det också. Jag tänker också att det finns att man kan göra väldigt man kanske kan uttrycka det som liksom grovhuggna, radikala, överdrivna beskrivningar av till exempel manlighet, och det är absolut inte samma sak som att säga så här är folk som tillhör kategorin män, utan det är liksom en beskrivning typ av en viss vad ska man säga, liksom social existensform kanske. Och där kan jag tycka att det finns så här, inte på samma sätt som typ så här, jag vet inte, Cissi Wallin gör på Instagram liksom, men att det ändå kan kanske vara intressant att så här, dra vissa sociala typer till en spets för att sen få syn på vad det är för någonting så att säga. Ja. Jag tänker att nästan ingen ändå tänker nu för tiden åtminstone liksom, att beskriver man män, beskriver man liksom straighta, vad det kan vara, det är ingen som tror att detta innefattar allihop. Det är ingen som tror att detta är det enda som strukturerar identiteten, möjligen i kombination med andra generella kategorier liksom, utan alla begriper ju att det finns väldigt mycket mer som, att det är överdeterminerat liksom.
Men jag tror så här att det här har samma problem som just nu för att knyta ihop hela det här.
Ja, 10 minuters inspelning.
Ja.
Hela den här grejen har samma problem som den radikalt negativa idén om nationen har. Att då blir identitet, eller alla former, de flesta former av identitet blir negativt definierade. Och Det betyder inte att de är osanna. Den negativa definitionen kan vara sann. Men det här är vad jag har lärt mig av Richard Rorty. Och det jag beundrar hos Richard Rorty, att han är fucking pragmatiker. Det vill säga, är en negativ definition av en negativ definition av en identitet sann, kan det fortfarande vara dålig.
Om vi alltså generellt... är det inte konstruktiv för,
ja, det är inte bra.
För politiskt arbete.
Ja, eller vad det månde vara, eller för individens välmående, eller vad det månde vara. Jag tror liksom att den här resningen av förbannade män, ah, whatever, det behöver vi inte gå in på. Det skiter vi. Jag skippar den biten av det. Jag pallar inte det, de är jävla idioter allihopa. Men att det bara... Det har fastnat i någonting väldigt analytiskt som inte lämnar rum för... Jag vet inte.
Eller något sånt här, har analysens språk men inte dess innehåll?
Ja, nej. Eller, analysen är alltid nedbrytande. Man kan bryta ner grejer med analys väldigt långt. Och det är väldigt svårt att bygga någonting med analys. Det kräver något helt annat. Det kräver en helt annan begåvning. Och den begåvningen är ovanlig. Och den är väldigt svår att härma framförallt. Till skillnad från den nedbrytande analysen som är väldigt lätt att härma och lära sig.
Det är ett recept för tänkande.
Precis. Och en bild av identiteten. Det är därför jag har mitt stående skämt om sund macho.
Som skämt och skämt.
Ja, det är inte bara ett skämt. Men att börja konstruera positiva identiteter som inte är, de behöver inte vara subversiva, de behöver inte vara normbrytande, man har en positiv bild av vad identiteten kan vara liksom. Det är någonting jag tänker att tänkandet kunde bytas mot och som jag tror hade varit extremt välgörande. Och det är det jag tror var Jordan B. Petersons stora lockelse.
Intressant att du, men också jag, tar med honom imperfekt. För nu är han typ en grön sak, eller
ja.
Hans dotter har ju typ dött.
Ja, han blir benzoberoende. Och istället för att gå på en sedvanlig benzoavgiftning som tar väldigt lång tid för att det är extremt beroendeframkallande, så åkte han och la sig i koma i Ryssland. Vilket är...
livsfarligt.
Ja.
För han har ju en dotter som han har en ganska osund relation till, vad det verkar. Och hon liksom körde runt honom mellan olika kliniker i Nordamerika och tyckte att nej, där han blev alltid feldiagnostiserad, typ ingen läkare fattar.
Läkarna var tanta som inte ville cold-jerka honom.
Ryssland däremot, ännu icke-feminiserat land.
Ja.
Där så. Men nu har han typ så här, alltså, jag kollar någon av hennes videos på YouTube, han är typ så här, eventuellt permanenta hjärnskador. Alltså det är så hemskt, men det är också så kul.
Ja, och...
Ja.
Men alltså, anledningen till att jag kommer att tänka på honom var att Liv Strömqvist sa något jävligt smart om honom. Och det var att feminismen har liksom lyckats skapa en positiv förklarande berättelse för kvinnor att använda sig av för att förstå sina liv. Man kan manövrera, man kan förstå relationer, man kan förstå maktstruktur, man kan förstå sin position på nästan vilken plats i världen den än är.
Är den verkligen positiv?
Jag tror det. Jag tror det. Jag tror den har varit det generellt. Jag tror den har varit det för min mamma, jag tror den har varit det för min mormor. Jag tror den har varit det på ett så här elementärt sätt.
Ja,
men som man liksom inte ska överanalysera för mycket. För jag tror den har varit det, medan män har inget liknande. Det finns inte. Och attraktionen i Jordan B. Peterson hävdar hon då, om jag kommer ihåg det här rätt, och så jag hörde det var att han kom med någonting som liknade det. Han försökte ge en berättelse för varför era liv inte fungerar. Men ni kan få dem att fungera så här kan ni analysera problemen i dem. Och jag tror den typen av positivt identitetsbyggande, som också kan gälla för en nation för att den ska fungera väl politiskt, det är någonting att arbeta för. Jag tror det.
I litteraturen.
Jag tror litteraturen. Ja, litteraturen också. Jag tänker så här. Man behöver inte bara beskriva sorgliga människor. Det finns hur många klassiska litterära verk som helst som beskriver positiva saker. Som beskriver föredömen. Det är någonting som modernismen nästan aktivt har valt att glömma. Men det existerar. Wilhelm Meisters Lära Det är en positiv människa liksom.
Drottningens juvelsmycke.
Ja, 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 men det är någon mening alltså, ja, det existerar också positiva identiteter.
Vad som är positivt för mig.
Litteraturen är ju liksom inte en negativitetens tradition. Nödvändigtvis.
Ja. Jag tycker att
Nymensin Tomare blev positiv gestalt ändå.
Ja, ja, men jag skulle kanske inte säga att drottningens juvelsmycke beskriver en positivt skeende.
Nej, alltså, ja.
Vad skulle du säga?
Att jag tycker att det är så
realist.
Ja, jag gör det.
Det som Viktor beskrev nu, det är precis det Peter Handke gör i sitt författarskap, i sitt sena författarskap, och som gör honom så bra. Det kom ju bort lite i debatten just dess.
Ja. Det mesta som gjorde Handke bra kom bort i debatten just dess.
Men nu har vi 5 minuter inspelningstid kvar, så om det är någon som har några sista ord.
Jag har några sista ord. angående...
Får jag bara säga mitt bästa miljöcitat först?
Ja.
Det är från De löjliga preciöserna. Ta hit spegeln och smutsa inte ner den genom att titta i den.
Så ska jag börja säga det på.
Det är ett bra motto.
Men det här är ur Misantropen. Som jag råkade kalla Misantroperna innan, efter att ha hånat människor som säger fel i sina poddar.
Men det var bara numerus, det var inte liksom hela.
Nej, ja, var, jag har precis var... sett en pjäs som hette Misantroperna.
Väldigt beskedligt tycker jag.
Ja. Ja, och då har det varit ett poesibråk i pjäsen. Misantropen har blivit dragen inför rätta för att han har vägrat ljuga om att en dålig dikt är bra.
Förlåt, vem är det här då?
Molière.
Ja, 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 okay.
Så det är apropå prosadebatten och om man får säga att något är dåligt. Och då pratar de om den här mannen då som har dissat dikten. Helt plötsligt sa han och trodde sig säkert hövlig: det smärtar mig att finna er vers så bedrövlig. För vår vänskaps skull hade det varit mera rätt ifall ni lyckats bättre när ni skrev er sonett. Det är mina slutord i debatten.
Ja, jag tycker med dessa underbara ord så avslutar vi gästebudet avsnitt 5.
Ja.
Ja.
Tack alltså.
Det har varit långt. Det har varit svårt. Det har varit jobbigt.
Men nu har vi ändå någon slags grogrund för ett positivt identitetsbygge för...
Vi ska fortfarande komma på vad identiteterna
är. Ja, men
vem?
Med sunt macho in i 20-talet. Viktor dunkar sig i bröstet för
fjärde gången. Jag hoppas att det hörs.
Ja, men det
tror jag.